I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. Skingra Gud all tvivlans dimma, låt oss ljus i ljuset se. Låt i trone oss förnimma att blott du kan frälsning ge. Att den väg som Jesus banat är den enda jag kan gå för att liv och räddning få. Var mitt ljus på livets bana, var mitt ljus i dödens dal. Låt mig fri från syndens vana, lagens hot och ångerns kval. Mer och mer det landet nalkas, där allt mörker skingrat är. Ty du själv är solen där. Amen. Vandra på den goda vägen har vi hört upprepas flera gånger. Och i det lägetemats ord ligger ju underförstått att det finns en väg som är god. Och det finns en annan som är ond. I skriften kallar det den smala och den breda vägen. Men dessa två vägar, de synes för människor vara det motsatta mot vad de verkligen är. För de känns så olika för den naturliga människan. Och vi ska strax läsa orden från Lukas evangeliets 23 kapitel, verserna 27-31, som väl kan betecknas som Jesus sista predikan i ett längre sammanhängande stycke, medan han gick de sista tunga stegen på offrets väg, som är den goda vägen. Människorna som såg honom gå den vägen betecknade den väl snarare som en ond väg, då den var så smärtsam. Ja, talesmannen för lärjungaskaran, Petrus, han försökte ju hindra honom att gå lidandets väg. Och så tar också många i dagens kristenhet avstånd från efterföljelsens väg, kan hända under det temat att vi ju har tron alena. Men tron alena är icke alena, såvida det är en tro efter Kristi sinne och efter den helige Andes upplysning och växt. Tron på denne Jesus, den följs alltid av frukter. Och Petrus, som ville hindra Jesus, han säger i sitt första brev, 2 kapitel 21 vers: detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Tron alena är således icke utan frukt och icke utan efterföljelse. Och så ska vi då läsa dessa Jesu ord på hans korsvandrings sista bit. Och det lyder så i Jesu namn: en stor folkmassa följde honom, bland dem många kvinnor som sörjde och grät över honom. Då vände Jesus sig om och sade till dem: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Ty det kommer en tid då man skall säga: saliga är de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett dig. Då skall man säga till bergen: fall över oss, och till höjderna: dölj oss. Ty om man gör så med det friska trädet, vad skall då inte ske med det torra? Ja, Herre, giv ljus och ande med ditt ord. Amen. Vårt predikoämne över den här texten blir i två delar över ämnet Guds väg genom människohavet. Och då säger vi först: att denna Guds väg genom människohavet, den väcker alltid människors känslor. Och det sker på ett speciellt sätt, att människors känslor väcks. Och människors känslor måste väckas då Jesus vandrar mitt igenom människohavet. Innan Jesus börjar predika på vägen till Golgata får vi veta att en stor folkmassa följde honom. Det är denna folkmassa som vi kallar människohavet. Ofta hade ju mycket folk samlats omkring honom, och överallt hade han väckt känslor av olika slag. Som det alltid är, så har de blandade känslor han väckt förts vidare till andra. Nämnandet av namnet Jesus från Nazaret drog fram känslor ur människors hjärtan. Och människor som drogs till denne Jesus och följde i hans fotspår väckte också människors känslor. Så är det också i våra nordiska länder, där namnet Jesus inte kan lämna någon människa oberörd sedan han en gång kom in här. Han går ännu fram här, fastän man sökt utplåna hans namn från våra så kallade upplysta länder. Och här blir det olika förhållningssätt och känslor tydliga. Och så finns det väl några som likt kvinnorna utefter vägen sörjer över hans öde i vårt land och dess kristenhet. Och så är det en del av dem som söker också i våra dagar göra honom stor på denna världens vis. Ty man vill fortfarande göra en världslig konung av denne Jesus. Man sörjer över honom istället för att sörja över sig själva. Ja, där var ett böljande hav av olika känslor omkring denne man som enligt domen bar det tunga korset ut genom Jerusalems stadsport. Spårlöst hade Jesus inte vandrat genom landet. Men vad skulle man ha honom till om han inte ville vara en världslig kung? Och vad skulle de kristna ha honom till om han inte gav dem det de krävde och menade sig behöva? Ja, han hade gjort intryck och han hade lämnat avtryck bland de sjuka, lidande, fattiga, bland hans vänner var det däremot mest betryck, medan stämningen bland hans fiender snarare kan kallas för högtryck. De gladde sig över att han äntligen skulle röjas ur vägen och hans röst tystna, så som många glatt sig hos oss. Nu ska kristendomen äntligen utrotas ur landet. Just den kristendom som talar om lidande, om den lidande Kristus och om den lidande församlingen. Men några lider betryck. Och detta betryck, det finner vi hos Emmausvandrarna när Jesus uppstånden ur graven vandrar med dem och frågar vad de samtalar om. Ja, de såg bedrövade ut, står det. De var gripna av sorgen, och en okänd man kommer och väcker hos dem ännu en ny känsla. En slags besviken förvåning över att han verkar så ovetande. För dem syntes Jesu väg ännu vara sorgligt onödig med tanke på allt han hade uträttat genom sina många underverk och hur han hade fått folket med sig. Skulle det verkligen ta slut på det sättet? Och så sa de: våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnade honom till att dömas till döden och korsfästas. Ännu kände de inte hemligheten i Jesu död. och varför den skedde och allas vår delaktighet i den. Och så var det också med de kvinnors hjärtan som några dagar dessförinnan under den vandring som vi läst om sörjande och medlidande följde Jesus mot avrättningsplatsen. Och där Jesus säger dem: sörj över er själva. När Jesus går fram där genom folkmassan, då är han på Guds väg till avrättning för våra synders skull. Och den vägen kantades av människor som drabbats och berörts av känslor inför denne man. Men de hade ännu inte fått blicken inriktad mot sitt eget fördärv. Låt oss stanna ett ögonblick och se på vår egen tids känslor inför den lidande Jesus. I denna sena tid, då människor i ett avkristnat samhälle och ett sekulariserat avfallet samfund har satt sig i sinnet att Gud och den sanna, lidande kristendomen ska avrättas, och människohavet liksom böljar allt mer upprört omkring honom och hans förtrogna, då kan det ligga nära till hans att instämma med de sörjande lärjungarna. Våra överste präster och våra rådsmedlemmar har utlämnat kristendomen till att dömas och dödas. Det är inte bara rena hedningar som inte vet bättre. Också de som borde veta bättre är med och dödar kristendomen. Det är våra. Det som skulle sätta sig emot dödandet av kristendomen i kraft av sin ställning. Men de kan inte annat. Deras natur är sådan att de undviker offrets väg. De vill inte vara slaktfår. Men de vill inte heller se slaktfåret, Guds lamm, korsbäraren. De vill upprätta en egen rättfärdighet. Och är det inte så också här i denna skara att här finns en och annan som är böjd åt att upprätta en egen rättfärdighet? En rättfärdighet som inte ska hålla på domens dag därför att man höll sig själv så högt och Jesus så lågt. De allra närmast sörjande då, de som sörjande går bredvid och tittar på. Ja, de godtar inte helhjärtat att detta måste drabba honom och att det också måste drabba hans efterföljare. De som i tidens fullbordan måste bära ett kors. Det handlar om trons bevisning i levnaden. Ty tron alena är icke alena. Många säger likt den oomvände Petrus: detta ska inte drabba den kristne. Alternativet är därför den så kallade kristendom som flyr lidandet för Kristi skull, som inte vill känna av trons frukter, som inte vill låta sig beskäras. En kristendom utan korsets övning i levernet. En torr och död kristendom. En kristendom som har nog av samtal, fira gudstjänst, komma till kyrkan, tala med varandra, men flyr bort ifrån det som vi hörde inledningsvis. Här finns ett påtagande av ett kors som fattas, och vi kan inte ta det själva. Det måste läggas på. Och det kommer som en följd av trons övning i levnaden. Och till dem som ännu går där vid sidan om detta kors predikar Jesus också idag. Det är ingen högljudd predikan. Han var ju svårt anfäktad utav det lidande han redan hade utstått. Det hördes säkert bara av dem som gick närmast intill och sörjde. Det är en predikan under lidandets tecken. Gråt inte över mig. Gråt inte heller över dem som genom tron är inlemmade i den korsfäste frälsaren och därför utstötta. Nej, gråt över er själva och era barn, som alla syndare måste gråta över sig själva inför Gud. Jesu ord är avsett att leda till självrannsakan, men det är denna självrannsakan som i hög grad saknas. Men orden går ännu till de närmaste, till dem som ännu är med på vägen av korsvägen, till dem som gråter och sörjer över Jesus och kristendomens öde i världen. De är så nära, men de ser mest på när Kristus och hans vänner i honom lider. Detta ska väl inte behöva drabba mig. Och Jesus säger: gråt nu över er själva och kom så i den bedrövelse som är efter Guds sinne, säger Herren. Sådan är den goda vägen som slutar i härlighet. Den går här i världen ut efter en stig som är törnbeströdd, fylld med lidanden för Kristi skull, men den har ett säkert mål. Och Jesus blir så den stora glädjen, för det är hans kors som har fullbordat allt. I honom har efterföljare nog, men det blir alltid följder. Även om detta kors är nog, så blir det också alltid följder. Jesus säger: i världen lider ni betryck, ni mina vänner, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Vi läste ju att bland dem som kantade vägen gick många kvinnor som sörjde och grät över honom. Det är för dessa medlidsamma, de som ännu också har berörts av honom i sitt känsloliv, som ännu ser på honom så som den närmast berörde. Det är det som närmast honom han nu predikar, för Jerusalems döttrar, för dem som har berörts av hans person och verk. Och där ingår även män, eftersom dottern Sion och dottern Jerusalem är beteckningar på den samlade menigheten. På samma sätt som då Jesus gråter över Jerusalem i dess helhet. Så som han grät, så säger han nu till sina medföljande att de må gråta över sig själva. Det Jesus där säger till Jerusalems egna döttrar, det talar om en tid som kommer. Det kommer en tid, säger korsbäraren, då man ska säga något som är typiskt för denna kommande tid. Man ska bland människor hylla ofruktsamheten såsom salighet. Jesus berör här under sina sista steg under korset de kommande tidernas ofruktsamhetsproblem i kristenheten. Och detta berör ju allra närmast kvinnorna som man talar till, men än mer i förlängningen den kristna församlingen, hon som också kallas modern. Och det ofruktsamhetens prisande han talar om det går ju djupare än till begränsande av barnalstringen som prisas. Det handlar här än mer om en viss ofruktsamhetens anda i den kristna församlingen, som beror på att ogräs och vildvuxenhet får fritt spelrum och kväver den goda vägen, den goda vägens liv. Jesus hade ju förut under sin vandring talat om den frukt det goda trädet bär och hur Herren beskär de träden för att de ska bära mer frukt. Och han går nu vidare under sin korsvandring, sista predikan, om den yttersta tidens problem som redan är i hans tanke, så som det har varit i alla tider. Själv är han ju i sin person i sin yttersta lidandes tid, och nu vittnar han också om andan i den yttersta tidens kommande kristenhet. Och han säger att man då kommer att prisa ofruktsamhet på olika sätt. Man skall då, människor skall då. Budskapen i den yttersta tiden, säger han, är belastade med sådant som snarare prisar ofruktsamhet än fruktsamhet och fruktbarhet. Ja, som till och med finner räddning och salighet i ofruktsamhet. Det är illa nog med ofruktsamhetens lov i fråga om barn, men detta lovprisande kan föras vidare till den kommande andliga ofruktsamhet som Jesus säger ska prisas i kristenheten i den yttersta tiden. Den som kommer av att det inte sker något nödvändigt beskärande bland de kristna, så att de måste sörja över sig själva för att så bära frukt som består. Istället för offrets och beskärandets väg så är det självupphöjelsens, självförverkligandets och det vilda växandets väg, och samtidigt förtorkandets väg. För utan Guds fruktan blir det inte heller god frukt, utan ett vildvuxet snår. Men detta prisas i vår tid som frihet. De sörjande kvinnorna utefter Via Dolorosa får alltså vara mottagare av en profetia som borde få ingång i just dem, i deras känsliga hjärtan och samveten, som ändå inte var alldeles förhärdade, då de ju ännu fortfarande kunde gråta. De kände ju detta med barnaskap och mödraskap in i hjärtat. Och så bör alla med sinne för fruktens betydelse avhålla sig från att prisa ofruktsamheten i andlig mening. Men så ska alltså ske i den yttersta tiden. Då skall man säga, det vill säga då skall människor säga enligt Jesus, saliga är de ofruktsamma. Varför detta försvar för ofruktsamheten, när Jesus så tydligt i sin undervisning ofta talar om andlig frukt och hur den blir till genom att trädet beskäres? Här finns i Jesu tal en andlig bestraffning som har att göra med de inrättningar som skulle föda barn i andlig mening. Men människofruktan har gått in och gudsfruktan har gått ut, och så blir där inget beskärande och frukten uteblir. Ofta ser vi i vår tid att kristenhetens ledare har blivit främmande för att fruktens framväxt, den sker inte på något annat sätt än genom trädets beskärande. Nu hör vi istället försvarstal för det vilda växandet efter det egna sinnet. Jesu tal om beskärande under hans vandring bemöts i den yttersta tiden istället med ett lovprisande av ofruktsamheten. Och denna hållning får sina frukter, Om dem kan vi läsa i till exempel andra Timoteusbrevet 3, 1-5, som avslutas där med orden: de ska ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Ja, det som här uttrycks i de orden, det är motsatsen till det som populärt brukar kallas framgångsteologi eller härlighetsteologi, och som brukar berömma sig av allehanda frukter och menar sig vara just ett tecken på kraft. Men Jesus talar om den kraft som visar sig i den som inte är, men i Kristus har fått allt. Det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud för att låta de visa och starka stå där med skam. Han tar sin boning i dem som ingenting var och gör så till intet det som söker berömma sig av sig själv. Jesus är själv saligheten, och tron på honom är salighetens frukt. Och denna frukt är, som vi har hört, inte utan ytterligare frukter. Ty alla frukter som är rätta frukter har också kärnor. Om några med kvinnorna vid Jesu korsväg, som är likasinnade och gråtande medvandrare även i dessa dagar, undrar över och stöter sig på kristendomens lidande sträckt och tar avstånd ifrån att detta ska väl inte hända mig, och gråter över detta, så kan det idag sägas också: gråt inte över Kristi och de kristnas lidande sträckt, men över er själva, så att den bedrövelse som är efter Guds sinne och som leder till omvändelse och till den tro som är i korsets tecken och frukt, då kommer ni inte heller att förundra er över de lidanden som måste komma över den sanna kristendomen i den yttersta tiden, utan som Jesus säga: det måste ske enligt skrifterna med oss också. Guds lamm och slaktfåren, de hör ihop. Med Jesu ord, då skall man säga i minnet, ska vi för det andra och sista begrunda följande: Guds väg genom människohavet orsakar krisreaktioner och tecken på avfall i den yttersta tiden. Där Jesus istället söker sorgen efter Guds sinne. Att det är en form av kris för Jerusalems döttrar, det framgår av deras sorgereaktion inför Jesu korsväg. De hade hoppats på en som de tyckte bättre väg och en glansfull tronbestigning i denna världen för honom. Men Jesu predikan till dem innebär en mild men tydlig anvisning. Han inleder sin predikan för dem med tilltalet: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, utan gråt över er själva och era barn. Ja, detta kan sägas vara ett budskap som avslöjar krisen, men på ett överraskande sätt. De gråter, ja, det må de göra. Och det bör vi göra. Men deras gråt och vår sorg borde gälla dem och oss själva. I det gamla förbundsfolket då och i deras efterkommande i det kommande andliga Jerusalem, kristenheten. De sörjer över hans tunga korsvandring och det är som sig bör att de tar intryck av den, men Guds son predikar för den på ett sätt som riktar deras blick mot dem själva, om de bara låter den träffa. Och vi skulle nu ge mer akt på vad man ska säga i den tid som kommer, i den tid som är inne nu. För Jesus säger, det kommer en tid då man ska prisa ofruktsamheten. Ja, då människor ska säga, saliga är de ofruktsamma, det är moderliv som inte har fött och det är bröst som inte har gett i. Ja, så ska människor säga och prisa detta ofruktsamhetens tillstånd som höjden av lycka. Och det ska ske inne i kristenheten. Man ska säga, saliga är det moderliv som inte fött barn. Den tid som Jesus säger skulle komma, ja, den är nu. Och vi ska nämna tre nutida varianter som inbördes är väldigt olika, men var och en på sitt sätt avslöjar att den tid Jesus talade om på sin korsväg, den är inne och är den kristid som föregår hans återkomst. För nog är det så, som en första punkt, att fromma, sörjande människor i vår tid, likt Jerusalems döttrar, kan kalla det salighet att i dessa svåra tider inte ha barn, med alla de svårigheter de kan se framför sig som fäder och mödrar till barn i en ond tid. Att vara föräldrar i en ond tid med andliga bekymmer för sina barn och barnbarn, jo, nog kan det ses som en form av salig befrielse att inte behöva ha efterkommande barns situation i en ond värld och i avfallna samfund att bekymra sig för. Det är ju inte heller så sällan vi hör även hedningar ha, som de säger, berättigade bekymmer över hur den värld och det samhälle ser ut som barn nu föds in i. Nog är det många som prisar det som en slags salighet eller välsignelse att slippa bekymmer med barn och efterkommande när de ser på världen och vårt samhälles utveckling. Inför allt som ska övergå världen kan man nog lätt tänka och instämma i orden, saliga är det moderliv som inte fött barn till denna värld. Och man kan finna många som man tänker goda skäl för detta. Men till dessa mer eller mindre fromma och berättigade bekymmer för barnens framtid i en efterkristen tid finns också som en andra punkt i vår tid ett rent hedniskt prisande av barnlösheten som mer hör ihop med bekymmer över den egna välfärden, karriären och det egna tygelösa livet. Ett förhärligande av förmågan att själv styra över sitt liv, fri från den Gud som skapat oss och som vill att vi skulle vara fruktbärande. Ett fruktbärande som inte bara gäller livsfrukt i form av barn, utan också ett fruktbärande i andlig mening. Men i detta ofruktsamma trädets tillstånd finns ett annat ideal, ofruktsamhetens ideal, som ofta är sammanbundet med självförverkligandets lovprisande. Vi vill vara fria från Gud. Och så prisar man inte längre skaparen, utan det man strävar efter är, så att säga, den självbestämda ofruktsamheten som det ideala tillståndet. Ja, man ska också säga rent ut, saliga är de ofruktsamma som varken har bekymmer eller kostnader, utan får obegränsat utrymme i den här världen och under det år jordelivet varar, helt och fullt ägna sig åt sig själva. Här finns inget av offrets goda väg, utan det fulla och hela avguda offret till sig själv. Det kan till och med kallas för den goda vägen. Men vi vet ju att ett sådant liv är i strid med den verkligt goda vägen som Jesus själv talar om. En väg där han planterar plantor och beskär dem för att de skulle bära frukt. En offrets väg under den helige andes tuktan. När så detta är sagt om först den väg som är fylld av sådana bekymmer för barn och barnbarn, att man kallar det saligt att vara utan livsfrukt, och sedan har nämnt självförverkligandets och självviljans väg som en salighets- och lyckoväg, så kan vi inte heller som en tredje punkt underlåta att nämna den väg som hör ihop med den rådande homokulturen, som i sig är och måste vara ofruktsam. Ett tecken på hur långt förfallet har kommit i en mänsklighet som är satt här i världen för att, så som det står redan från början, föröka sig och bära frukt. Men inte bara detta, det är också en slags förvarning, det som nu sker, om det som komma skall och som redan är över oss. Krisen har övergått i avfall. Det som har skett i det avseendet när det gäller homokulturen i våra länder och i samfund, det ligger inte det gamla Grekland och Rom efter, så som var hedniska kulturer. Sedeslösheten och dekadansen där, det var förvarningar om den kulturens sönderfall. Och än värre blir detta då det får ingång i kristenheten. Och så sker också detta sönderfall under sken av kärlek, under sken av Guds fruktan och i ett förnekande av dess kraft. Jesus talar alltså om denna tid då människorna inne i kristenheten, istället för att se fruktsamheten vara en välsignelse, han ser den vara så förblindade att de prisar ofruktsamheten och perversiteten som en stor lycka, full av kärlek och frihet. Men då det har kommit dithän inne i kristenheten, då har den börjat förtorka, och efter torka följer förhärdelse. Och det träd som i förhärdelsens torka blivit hårt och oemottagligt, det är dött och är på väg att skäras bort, även när man hänger glitter i det. Ett torrt träd kan inte bära frukt, och då är döden nära. Ja, det skall huggas bort. Och du kommer att få se det, att det kommer att ske. Och det är på väg att ske. Vi måste alltså se dessa Jesu ord i hans predikan som en mer djupgående beskrivning av vad ett andligt ofruktsamt tillstånd ger i form av avfall. Hans predikan slutar ju också med några ord om det friska respektive torra trädet. Vi lever i en tid av krisreaktioner och fortgående avfall. Det är en efterkristen tid, och vi ser och hör olika budskap, och i kristenheten är det ofta terapi. Det ska nog gå bra till sist. Människor söker lindring och tröst och sätter förhoppningar till än det ena och än det andra. Det synes alltså vara så att kristenheten själv lider brist på insikt i hur korsets och tillika fruktsamhetens väg i andlig mening är beskaffad. Han som gick den, han bar rik frukt. Det skedde genom hans död. Till var och en som ännu är med på den vägen i den yttersta tiden säger han: gråt inte över mig, utan gråt över er själva. Den tid ska ju komma då människor i förtvivlan över att de inte gjorde bättring i tid ska säga till bergen: fall över oss, och till höjderna dölj oss. I Johannes evangeliets 15:e kapitel, som ingår i Jesu avskedstal innan han gick ut på sin korsvandring, säger han en hel del om fruktsamhet. Förbli i mig, så förblir jag i er. Om någon förblir i mig och jag i honom, så blir han ju inte ofruktsam, utan han bär rik frukt, står det, säger Jesus. Och han säger också något om motsatsen, vilket inte sägs så ofta som det skulle i dagens kristenhet. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort. Ja, det är ju allvarligt nog detta med att förbli en gren i Jesus. Det är så viktigt att vi inte blandar ihop detta förblivande i Jesus med allehanda utspel, aktivitet eller påklistrad fromhet. Eller en tro som sitter i huvudet och som inte får några följder. För att på det sättet ge intryck av att vara levande grenar. Det huvudsakliga Jesu budskap ligger i kommande till och förblivandet i honom. Där så sker, där ger han också den frukt som han själv är verksam i. Inte alltid så som människor skulle önska, eller som jag själv skulle önska, utan kanske inom citationstecken bara i ett kors. Genom att bara förbli i honom. Och får det ske så är det inte så bara. För det är den helige andes verk som då sker. Att en människa förblir i honom. Och det är genom detta andens verk. Och att du förblir i Jesus. Som du får ha frimodighet i fråga om domens dag. Så att du inte den dagen blir bortkastad. Så som det döda träd. Som du redan nu är. För då är du, om du är förvarad i honom, så är du förvarad i det friska trädet som heter Jesus. Och där är hela den sanna kristenheten förvarad och dold. Och det är därifrån predikan ljudet till denna världen som gråter. Om den nu gråter över sig själv. För först då, när man gråter över sig själv, så förstår man att saligheten är gömd i och under det stora kors som är Kristi kors och är tillfreds med att befinna sig där, i det korset. Gråt inte över mig, utan gråt över er själva. Ty den bedrövelse som är efter Guds sinne, den leder också till den bättring som man inte ångrar. Den som vänder om till Kristus och tror budskapet om syndernas förlåtelse för mig, förtappade och fördömda människa, som man har vunnit med sitt blod och icke med något annat, och som kan instämma med andra Guds barn. Saliga är de människor som i dig har sin starkhet. Amen. Ja, Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen.